Podplay.
Du lyssnar på allas favoriter, er favoritpodd mitt i stressen. Och vi tänkte gå vidare med lite nice tugg. Välkomna till Missförstå mig rätt.
Allt är någon som pekar, ingen är så fel. Det finns inget i förlekar. Jag vill skapa kedja, jag slapp på allt det äkta. Lova aldrig tveka, men ingen är perfekt. Du vet hur jag menar.
Hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Jag mår jättebra, mår du verkligen bra?
Ja.
Jag är lite osäker på det.
Jag är helt stressad här.
Vad är du stressad för?
Nej, men du stressar mig.
Varför?
Jättemycket.
Varför?
Jag vet inte. Jag känns som att du bara blickar mig på ett speciellt sätt.
Nej, men jag vill ha ögonkontakt när vi pratar.
Ja, så mysigt.
Mm. Hur har din vecka varit?
Den har varit jättebra.
Mm.
Jag har varit på jobbet och... Jag har varit mysig och saknat dig fett mycket. Ja. Jag har känt mig helt tom för att du inte har varit med mig.
Jag har känt mig halv.
Jättehalv.
Ja, men nu är jag här igen.
Ja, och nu är vi hela tillsammans.
Nu är vi hela tillsammans.
Helt mysiga.
Har det hänt något kul då?
Vi var ju ute och firade med att första avsnittet från podden.
Ja, det var riktigt trevligt.
Det var jättekul. Så vi hade alla mina grabbar med oss och mina tjejer och dina. Och... Herregud.
Det var faktiskt jättemysigt. Jag kom med resväskan direkt från tåget.
Ja.
Och bara, bubbel tack, vi ska fira första avsnittet.
Blev någon tequila.
Ja, vi shottade också. Ja,
ja, vi gjorde fan det.
Men du,
mm?
Jag har en fråga till dig.
Okej. Okay.
Jag är väldigt...
Alltså mitt hjärta slår så hårt just nu.
Jag ska bara ta upp den här. Jag har ju fått höra att du en gång i ditt liv har vaknat upp med en morot i rapsolja. Kan inte du berätta? Kan inte du berätta?
Vad är det här?
Kan inte du berätta? Ha?
Nej men Emma, herregud. Oj, min mamma kommer halshugga mig.
Vi kan säga att hon inte får lyssna på det här avsnittet.
Nej,
bara.
Nej, jag får inte säga det.
Mm.
Ja, men det har väl hänt.
Ja, det har hänt.
Morot och rapsolja.
Varför vaknade du upp med morot?
Alltså, den låg ju på sidan av sängen när jag vaknade upp.
Mm, det var inte vad jag hörde.
Jo.
Mm, okej. Okay.
Men, alltså...
Hade ni ätit morötter på natten då, eller?
Lite dipp med rapsolja.
Alltså jag fick ju berätta det här för mig idag när jag frågade din vän Notti
uh-huh.
om tips till frågor inför det här avsnittet som att det ska vara ett get to know us avsnitt.
Åh, herregud, vilken
och jag trodde att han bara var jättesarkastisk och bara nu ska jag dra till med något riktigt sjukt här som är bara helt orimligt. Och jag fick en chock för jag bara jag bara nej men ärligt kan du komma med någon bra fråga. Han bara nej men det är på riktigt.
Men alltså har jag inte berättat det här för dig Emma?
Nej och det blev jag faktiskt lite besviken
över.
Ja,
jag förstår
över.
Det.
Ja.
Det var inte mitt initiativ.
Du det kan jag tänka mig att det var.
Nej.
Din sjuka jävel. Där. Ja men jag tänkte vi bröt isen där lite med att starta med. Och...
Jättebra. Jag blev helt stressad där ett tag.
Jag såg det. Jag blev också lite svettig.
Ja.
Men du,
mm?
Idag ska vi ju ha ett avsnitt där vi ska ha lite get to know us.
Mm.
Lite lära känna Emma och Hanna lite på djupet.
Exakt.
Tänkte vi. För er som lyssnar. Och för oss också egentligen. Mm. Att bara liksom ja, men prata och diskutera om livsfrågor typ.
Vad som har format oss till dem vi är. Varför vi är som vi är.
Varför vi experimenterar med morötter och rapsolja.
Herregud.
Ja, vi har mycket, mycket att säga. Mycket att komma med. Men jag tänkte innan vi dyker in och tar frågorna. Att vi vill väl tacka för responsen på vårt första avsnitt.
Så himla kul. Jag blev så jävla glad när alltså, vi fick den här responsen som vi fick för att folk har skrattat, de har känt den här genuina sidan och att de får lära känna oss två i våran vänskap.
Jag älskar också att det är många av er som liksom har, som Hanna sa, känt av den här viben som vi vill ha i den här podden. Att det är skön energi, det är inte så mycket hets och att det ska vara en skön vibe liksom. Mm. Man ska må när man lyssnar och bara njuta.
Exakt.
Och responsen har verkligen varit magisk. Så tusen, tusen tack för alla som har lyssnat och för alla som har skrivit. Och för
det
alla
betyder
som har delat.
Så mycket.
Verkligen. Vi är så taggade på att bygga den här podden tillsammans med er.
Nu kör vi.
Det kommer bli dunder.
Det här är ju ett avsnitt där vi ska få er att lära känna oss bättre. Lite mer på djupet, vad som har format oss, varför vi är som vi är. Och vi får ju lära känna varandra ännu bättre också. Mm. Men jag tänkte börja med första frågan.
Det får hon.
Det här har vi pratat väldigt mycket om, men egentligen inte. Så att min första fråga är, har du fått tillitsproblem sedan ditt förra förhållande?
Ja, det skulle jag nog säga. Inte mitt förra förhållande, men mitt första förhållande som jag hade. Och det var ju på grund av att han faktiskt var otrogen och var med andra tjejer. Det var så konstigt för mig, för att det var ju mitt absolut första förhållande. Jag hade inte varit kär innan liksom, innan jag träffade honom eller känt på det sättet för någon. Så för mig så var det så svårt också. Vi träffades ju i Paradise Hotel, vilket är en väldigt konstig plats att träffa sin första kärlek på. Och det blev så himla intensivt, och sen så kom vi hem och vi bodde ju på olika ställen liksom. Och jag hade, han gjorde ju en del grejer inne i Paradise Hotel som fick mig att känna så här att han skulle kunna vara kapabel till att vara otrogen sen när vi väl sätter pränt på att vi är tillsammans liksom. Så jag hade väl redan från början egentligen ganska dålig tillit till just honom. Det var så svårt, för att när man är för första gången kär, så jag kopplade typ inte i förhållandet då att det inte var helt okej. Eller jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Du vet att det var så här, aha, du vet att man, någon skrev att han hade pratat med andra tjejer. Och du vet, när jag var kär för första gången så fattade inte jag riktigt vad som
var rätt och fel
typ. Nej, alltså typ inte, vilket låter helt sjukt idag. För idag ser jag ju helt annorlunda på det. Jag hade aldrig accepterat det. Men jag förlät ju honom först, för att alltså, han berättade ju för mig att han hade varit otrogen. Och jag valde ju att förlåta det, men sen så tilliten kom ju aldrig till, alltså jag kände ju aldrig till 100% att jag kunde lita på honom.
Det är ju där många gånger en relation faktiskt fallerar.
Gud,
för
ja,
att den ena individen, vad de än gör eller vart de än ska, finns det ingen tillit där.
Nej, tillit är ju verkligen A och O i en relation. Och därefter så tror jag att jag har blivit väldigt försiktig med att, för så jättekrossad som jag blev för det förhållandet är någonting som jag aldrig i hela mitt liv vill uppleva någonsin igen. Så jag tror ändå att jag har satt lite spärrar i att man är, att jag är väldigt försiktig när det kommer till att lita på killar. Och att jag är väldigt snabb på, om det är minsta lilla grej som får mig osäker, då klipper jag hellre det direkt än att veta att jag kanske fastnar och sen blir sårad liksom.
Ja, man springer lättare ifrån.
Verkligen. Så att, ja, men det är ändå satt lite käppar i att man är lite rädd för kärleken, tror jag. Och för att bli kär liksom. För som jag sa också, så var det som att jag accepterade det för att jag var så kär. Att jag var så här, okej, men du vet, blundade lite för de här varningstecknena som man idag egentligen hade aldrig accepterat liksom.
Man blir ju dum.
Mm.
Och speciellt när det är första gången. Då är man ju helt, alltså det är som att man är hypnotiserad och bara går in i en vägg. Och bara så här, allt annat spelar ingen roll.
Nej, så det skulle jag nog ändå säga att jag har fått på grund av att jag har blivit otrogen mot sig, och så.
Ja. Du har, ja, han har förrått dig liksom.
Ja, det är ändå satt lite käppar liksom.
Mm.
Men du då? Jag vet ju att du har haft ett långt förhållande.
Mm. Han var ju världens finaste kille. Alltså jag finns faktiskt ingenting att klaga på.
Nej.
Egentligen. Han tog hand om mig, han visste liksom hur man behandlade tjejer. Varför det tog slut var ju egentligen bara för att jag inte hade känslorna kvar liksom. Mm. Och det var väldigt stor åldersskillnad på oss, så att det matchade liksom inte i tiden. Nej. Men annars har jag haft liksom en bra relation, eller relationer liksom så.
Sen även om du inte har kanske fått några sådana tillitsproblem från just honom, men känner du generellt att du har tillitsproblem till killar?
Alltså jag har nog tillitsproblem till alla, tror jag. Alltså vare sig det är vänner eller liksom kärleksrelationer. Jag tycker att man blir sviken ganska ofta av människor, och det finns ju på olika nivåer liksom. Men de man har blivit sviken av, så man hamnar ju liksom i ett jätteskört fack där man sätter upp och bygger upp murar som är extremt höga. Istället för rimliga.
Ja, men jag tror det är också typ lite när man har kommit upp i ålder också, att man är väldigt mån om att ha rätt typer av människor runt om sig som lyfter en och höjer en, och att man lyfter och höjer varandra. Att man är lite mer försiktig med vilka människor man släpper in i sitt liv idag.
Gud ja.
Mer än vad man tänkte på förr, tror jag, när man var yngre.
Ja, men då sprang man ju runt och var här och där och herregud.
Då ville man ha så hur många som helst.
Ja.
Så många det bara gick.
Man var ju på äventyr hela tiden bara. Ja.
Men det tycker jag ändå idag, att jag är väldigt så här, alltså de människorna jag har runt om mig nu är de som jag verkligen vill ha, och de som jag vet också att det är genuint och ödmjukt och att det
man
är
väljer
kärlek.
Ut det väldigt, väldigt noggrant. Mm. Man är på sin vakt, men du vet så här, vi går ju väldigt mycket på energier, du och jag som personer, och vad man vibar med och inte. Så där blir det ju verkligen, känner vi den här känslan för någon, så är det ju verkligen 100% vi går in för det också.
Verkligen.
Även om det är få som får vara med om det.
Exakt. Okej, Hanna, då har jag en fråga till dig. Och det är, vad är det största beslutet du har tagit i ditt liv?
Alltså det måste nog ändå vara när jag valde att vara med i Paradise Hotel. Mm. För att jag utvecklades väldigt mycket som människa där jag vet att jag klarar av allting själv. Att jag inte behöver någon annan. Man sitter ju på de här flygen i 32 timmar typ. Och så ska du ta dig från A till B och sen C och jag vet inte vad. Och sen så när man är utanför hotellet så bor man ju själv på ett hotell. Och man har ingen telefon. Alltså du har ingen, vad heter det, du har ingen plånbok. Alltså du har ingenting. Nej. Du har bara dina hotellnycklar. Mm. Och där växte jag enormt mycket. För att jag märkte verkligen att även om inte jag har de här standardgrejerna, så klarar jag mig. Jag kan gå här och käka, jag kan gå en promenad på stranden. Jag klarar mig själv. Och den var jättenyttig för mig.
Man växer ju väldigt mycket i det. Som du sa, när man är utanför. Man är ju verkligen bara med sig själv och sina tankar. Typ. För man har ju ingenting annat där. Idag, alltså är man hemma nu och man känner så här, jag är ju sån, jag tycker det är jättejobbigt ibland att sitta hemma och vara tyst och ensam typ. Mm. Tankarna bara börjar snurra. Och där var det verkligen så här, du hade ingenting annat än dig själv.
Nej, och man typ klättrar på väggar. Alltså du vet, jag bodde i typ så här något narkosområde. Jag var helt livrädd. Alltså. Oh, för gud. Att varje morgon så hade jag typ så här skottlossning. Utanför mitt fönster. Jag var så här, varför hamnade jag i narkosserien?
Lägg av. Alltså,
och du vet, mitt hotell var verkligen så här, det var typ så här orangea väggar, lite så här. Alltså det var inte jättevackert om vi sov, utan det var verkligen så här Mexico vibe.
Ja.
Och jag var så här, jag bara gick till den här receptionisten som knappt kunde någon engelska, och jag bara why are they shooting? Why? För att jag, du vet, sex varje morgon, och jag vaknade till de här jävla skottlossningarna.
Men gud.
Och han var så här, han bara what? Så du vet, jag fick stå och typ så här visa med mina händer vad jag menade. Så jag stod och bara skrattata. Alltså, det var så sjukt. Och han bara, skrattata, birds. Alltså det var så här, så de sköt fåglar varje morgon klockan sex. Och jag var så här, hallå? Alltså vart ska de här?
Nej, men livrädd.
Det var helt obegripligt.
Oh my god, jag kom på en jätterolig grej jag måste berätta. Det här vet inte om jag har berättat för dig.
Va?
När jag var med min första säsong i PH så åkte jag ju ut. Och då får man, när man åker ut då, så får man ju åka till ett hotell där du bor själv. Och får vara ensam tills att antingen du får åka hem eller att du ska få komma in igen. Och jag hamnar mitt ute i mexikanska djungeln. Hon som kör mig dit, hon bara, men det är så här familjehotell, det är liksom all inclusive. Det är så här jättemysig pool och du kan äta mat. Och jag bara, men nice liksom. Och jag som är så jävla rädd av mig också. Alltså jag är ju extremt rädd av mig som människa. Ja, hon kör ut mig dit då. Och man brukar ju få en mexikansk telefon när man åker ut för att kunna ringa till typ så här deltagaransvariga och produktionen. Hon släpper av mig i den här djungeln och bara, du, jag har jättebråttom så jag måste åka vidare. Men här har du det här pappret, jag fick ingen telefon. Hon bara, receptionen ligger bara där borta. Så jag bara, okej, ja, men jag tänkte så här, det är ett all inclusive familjehotell liksom. Jag går till den här djungeln. Det enda jag hittar är en träbänk och en trästol. Jag bara, i det här fucking receptionen, det står utomhus, en trästol och en träbänk. Och det är ingen där. Jag ser inga hus, inget hotell. Jag bara, alltså, jag kommer dö här nu.
Det är bara en djungel. Nej. Liksom.
Så har jag nycklar. Så jag bara, ja, det måste ju vara handmannen då, med att ha så här stor nyckelknippa. Jag bara, hello? Och han bara, Emma? Jag bara, yes? Så kommer han då, han kan typ inte någon engelska heller.
Det är det
så
där han som är problemet.
Ja, ja, ja. Så han bara, ge mig, vad heter det, min nyckel. Och han bara, kom, kom, du vet, skulle visa vart jag ska bo. Så då går vi en bit in i djungeln. Och så är det typ så här, det är typ tre rum så här på en länga liksom. Ja, här. Så jag går in i rummet. Det är det absolut konstiga rummet jag har sett. Absolut konstigaste rummet jag har sett. Absolut konstiga rum. Absolut konstigaste rummet jag har sett. Det är ett stenbadkar mitt i det här rummet. Alltså det var bara ett fett konstigt rum. Jag bara, det här
men
är
var
riktigt
inte det
så här...
lite vibe då? Vadå stenbadkar? Jag får nej. Värsta så här feelings.
Nej, det här kändes som att du vet, jag kommer bli mördad här ute av den här mannen. Han, det är bara jag och han här. Det är bara jag och han här och han har nyckel till mitt rum. Så jag sätter mig där inne. Jag börjar gråta.
Nej,
nej jag fick panik. Nej, nej, jag började storböla. Jag höll på att få panikångest. Så jag la mig i sängen. Jag bara, jag måste gå och hitta liksom vart alla människor är. Så jag bara, okej, jag måste rädda den här situationen. Jag fick panik. Så jag börjar gå ner från rummet. Ska jag gå ut och gå och leta efter det här. Jag hittar lite så här stig typ med en bro. Så jag gick över där. Kommer bort till så här, jag ser en liten skimrande pool. Så jag bara, okej, yes, här är familjen. Jag får hitta några vänner typ. Den här poolen är så smutsig. Det är blad i hela poolen. Stolarna är mögliga. Kiosken har träplankor över sig. Det är inget hotell ens. Det finns ingen mat. Det finns inte en enda människa. Det står två mexikaner nere på stranden och stirrar på mig. Så jag springer tillbaka till mitt rum. Jag bara, jag kommer dö här. Och jag bara går till den här mannen som går runt med nycklarna. Han sitter där och dricker öl på sin pall. Och jag bara... Jag kan ju några, alltså få spanska ord. Jag bara, hambre, tengo hambre. Det är typ, jag är hungrig tror jag. Han bara,
du gick och tiggde i Mexiko.
Jag var skithungrig. Och han bara, kollade mig. Han bara, du vet, han bara, no, no. Jag bara, okej. Så jag sitter där. Jag sätter mig bredvid honom. Jag bara, jag måste prata med honom för jag håller på att få panikångest. Så jag börjar gråta framför honom. Sitter och gråter. Han bara, cerveza? Jag bara, si. Så vi sitter och dricker öl. Vi säger inte ett ljud till varandra. Inte ett ljud. Vi sitter och dricker typ, jag tror jag dricker typ tre öl. Sen jag bara, jag måste ta mig härifrån. Jag var så jävla rädd. Så jag går runt bort till ett hus som ligger lite längre bort. Lite längre ner på gatan. Jag bara, hello. De fattar ju ingen engelska. Jag skulle fråga om jag kanske kunde få låna en telefon eller någonting. Men nej. Går tillbaka till mannen. Jag bara, farmacia, medicina. Alltså du vet att jag typ håller på att säga till han att jag håller på att dö. Och du vet, att han skulle ringa till någon i produktionen. Jag vet inte hur vi kommunicerar, men till slut så ringer han till dem och de svarade ju inte. Och sen så går och han bara, så säger han på något sätt att han ska komma upp med telefonen och ringa tillbaka. Så de ringer ju tillbaka vid typ så här 12 på kvällen, då kommer han och knacka på mig. Då ligger jag och gråter på mitt rum. Då svarar ju de, så de kom ju dit sen till slut och sov med mig där på natten. Och sen så fick jag byta hotell. Ja, det var hemskt. Jag var helt säker på att jag skulle dö.
Du hade en skräckupplevelse.
Ja, jag var helt säker på att jag skulle dö.
Åh, herregud.
Ingen mat ens. Vad fan trodde de? De lämnade mig mitt ute i djungeln med en man.
Jättehemskt.
Så jävla elakt.
Fan.
Ja, det var inte
de
snällt.
De bara, den här Emma ska vi inte ta hand om. Vi skiter i henne. Men alltså, när du säger det här med de här mexikanska... Observerade det bara när du sa det. Ja. Med de här mexikanska männen som står typ på stranden. Ja. Alltså... Det var samma sak för mig. Alltså, jag hade en man som följde efter mig. Alltså, det var så jag var så här, jag kommer börja boxa. Jag kommer bli helt galen. Om han för du vet, han cyklade efter mig bara hermosa, hermosa. Nej. Och jag vet inte fan vad det betyder, om det är snygging eller vad fuck det är.
Hermosa. Jo, det tror jag.
Någonting vacker, jag vet inte. Och du vet så här, han kom typ så här, han hade en tand i käften.
Nej.
Jo, och du vet så här, han inte duschat på typ så här 7 år. Alltså jag vet inte, du vet, och han trodde verkligen att han hade en chans med mig. Och han var liksom hur full som helst. Och han bara sätter sig bredvid mig när jag sitter och kollar på solnedgången i mig själv. Jag ville bara vara själv. Och han bara sätter sig där och bara ta fram sin öl. Så då ska jag få smaka på hans öl. Och jag bara, vet du vad, jag kommer ha alla sjukdomar efter jag har smakat på den här ölen.
Ja, det kommer du.
Jag bara, det är jättelugnt.
Du bara, nej tack.
Jag bara, det är jätte, du vet, så jag börjar gå tillbaka till mitt hotell och han bara springer efter mig och jag var så här, det här är fucking orimligt. Nej. Jag bara, jag kommer köra en klackspark i huvudet på han snart. Kör in min klackskor och öga på han.
älskar du, tänker klackspark. Jag lägger mig och gråter och bara, jag kommer dö. Jag kommer dö här.
Jag bara, men Emma, vet du vad, man måste slåss in i det sista. Man dör inte bara, man fightar för sitt liv.
Jag hade dött. Jag kommer dö i det här stenbadkaret i Mexikos djungel. Ingen kommer veta vart jag är. Mamma och pappa.
Stackarn. Ja,
traumatiserad var
jag. Helt hjälplös.
Fruktansvärd.
Ja, alltså det här är ju en av de största besluten vi...
Verkligen.
Alltså vi tog, för att vi lärde oss så jävla mycket. Just den här ensamheten, att man är bekväm med att vara med sig själv. Mm. För det kände jag att jag blev efteråt. Jättemycket. Okej, Emma. Min nästa fråga, det är... Vart ser du dig själv om 5 år?
Oj! Om 5 år, då är jag 29, 33, 32, 33!
Ah! En gammal gimma!
33. 32. 33, åh gud. Nej, men om 5 år så skulle jag nog vilja se mig själv att jag har startat något eget företag. Eller något eget märke. Att jag driver någonting eget. Och liksom verkligen jobbar med det jag älskar och brinner för liksom. Och har något eget. Och sen så skulle jag nog faktiskt kunna tänka mig att jag har barn. Faktiskt. Jag vill ha barn innan jag är 35. Mm. Har jag sagt. Och sen egentligen bara att jag är genuint lycklig. Att jag är frisk. Lycklig. Har bra människor runt omkring mig. Min familj är frisk. Alltså verkligen bara så här... Att jag mår bra och gör det jag vill och är på en plats jag verkligen trivs. Och känner mig liksom självständig och att jag har lite framtiden klar, typ. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att just det här med jobbgrejer och kanske har köpt en lägenhet.
Man kan välja att leva lite mer. Alltså att man är lite mer fri kanske.
Ja.
Med sin familj.
Ja, men att jag är på en plats i livet där jag känner att jag mår bra och trivs och...
Att du har funnit ditt hem.
Ja, att det känns liksom hemma och känns rätt och stabilt liksom, tror jag. Vart ser du dig själv om 5 år?
Jag har ju så jäkla mycket tankar hela tiden om vad jag vill göra. Jag är så här, jag har 20 bollar i luften. Jag bara, vilken av dem ska jag plocka ner först?
Ja.
Men jag hade väl helst sett att jag har öppnat fler frisörsalonger. Jag är 29 år gammal då, och då tycker jag fan att jag är gammal. Jag vill ju helst typ stanna vid 24 för resten av mitt liv.
Ja.
Tills det är dags för mig att kolla vippen liksom.
Mm.
Men jag fattar att det går till så.
Nej.
Men jag hoppas, alltså jag har ju inget så här egentligen drömmar om typ en familj eller... Alltså de instinkterna till mig har inte kommit riktigt. Utan jag är väldigt mycket så här, så länge jag har mina vänner, den familjen jag har nu, mina hundar kanske. Mm. Alltså, och så länge jag typ jobbar med min karriär. Det är det jag hade velat jättegärna vara ekonomiskt oberoende.
Ja.
Jag hade jättegärna velat resa runt hela jävla världen. Det hade jag tyckt var...
Och det vill jag med. Ja. Jag vill resa jorden runt med dig.
Jag vill resa jorden runt med dig också. Alltså ja. Det hade varit så jävla fett. För att man lär sig så himla mycket på alla platser man är på. Inte bara de här jävla turistställena. Man har så mycket att lära av människor så det är helt sjukt.
Ja, det är faktiskt någonting som jag känner också att jag hade velat göra, att resa mer. Jag har inte gjort det på det sättet liksom. Jag har varit på så här en vecka här och en vecka där liksom. Men jag har aldrig varit på, du vet, jag hade velat kanske typ backpacka, alltså köra en sån resa och du vet uppleva lite andra kulturer och du vet lite såna grejer, för jag har aldrig gjort det. Jag har alltid
alltså,
velat göra det.
Backpacka gör jag aldrig. Nej. Alltså eller om vi bor i hus typ och hyr hus på olika ställen. Men alltså typ på hostel och sånt.
Nej,
alltså
nej.
Fuck that shit. På riktigt, jag gjorde det i 2 veckor. De värsta men roligaste veckorna jag gjort i hela mitt liv. Jag gör aldrig om det. Alltså,
nej, det är inte jag vågat. Jag hade antagligen trott att jag skulle bli mördad på det där hostellet.
Du hade
på
bara flick. Legat och gråtit i min fan. Du hade bara...
Ja, nej, inte hostel och grejer. Men typ, jag menar, du vet, resa runt, vet.
Ja.
Och verkligen så här, bara besöka så många platser man kan.
Ja.
Och så många ställen man hinner med, liksom.
Så jävla nice. Alltså, det är så här, när vi var till exempel i Bali, du vet, så här, vi gick upp på risfälten. Och vi hade gått i typ så här 5 timmar på de här risfälten. Och så kom vi fram typ så här till en liten hydda där en man bodde. Och han hade typ så här ja, men, några så här kall, i kylen hade han hade ändå en kyl faktiskt, och så en liten hydda och så typ så här någon pianoliknande sifon eller vad fan det heter. Som han satt och spelade på.
Och det är den du har lagt upp en video?
Ja, ja, så mysigt. Och jag var så här, jag bara okej, men jag ska bara, han jobbar här dag och natt och har sin lilla hydda här bara. Jag ska köpa massa läsk av honom, även om jag inte dricker läsk. Mm. Alltså,
ja.
Och det slutar med att vi så här, även om inte vi kan kommunicera nästan, så slutar det med att han sitter och försöker lära mig spela den här sifonen eller vad fan det var. Och det var så jävla mysigt, för att han skrattade så mycket åt mig, för att jag såg helt efterbliven ut. Men det var så mysigt. Och han lärde mig, alltså av att inte säga någonting egentligen, så lärde han mig att hur lite du än har, så var han så jävla lycklig.
Ja.
Det spelade ingen roll för honom. Att jag satt och spelade det här, alltså instrumentet, gjorde hela hans dag.
Ja. Älskar det.
Ja.
Jag älskar den videon. Jag tycker den är så himla,
den är så mysig.
Det är så mycket kärlek bara. Ja. Men det är sånt jag menar. Jag har aldrig liksom rest och upplevt det där på det sättet. Och sett liksom det du har sett, som du säger. Att, så här, att han har så lite, men ändå... Alltså jag har inte sett det. Och jag hade verkligen velat ja, göra en sån
ingen,
resa.
Ja, och det är ingenting man ser här i Sverige. Här i Sverige Nej. Går alla runt som en grå dag och bara så här... Jag har inte tillräckligt med pengar. Mm. Jag har inte tillräckligt med någonting. Men där är det så här, där har de typ ingenting. Och det enda man ser är ett alltså, leende på deras läppar.
Exakt.
Liksom. Det är så sjukt hur annorlunda det kan vara.
Verkligen.
Jag ska hämta dig till Bali.
Ja,
och så ska vi leva livet.
Det ska vi.
Ja.
Okej, Hanna. Om du fick bjuda vem som helst på middag, vem skulle du gå på middag med? Och det kan vara någon som är död idag också. Alltså så, någon gammal liksom.
Jag hade sagt... Åh, jag står mellan två stycken.
Mm-hmm.
Som är så här, för mig... Så jävla coola fucking kvinnor. Och det är... Alltså, Lauryn Hill hade jag tyckt var skitfett. För hon är så himla djup. Och hon har så himla vackra texter. Och gör så jävla bra musik. Så jag hade bara velat se vad hon får allting ifrån. Och bara typ så här, vad har du upplevt i livet? Hon har gått igenom hjärtesorg, vad man kan höra. Och hon har gått igenom väldigt mycket sorg överlag, tror jag. Annars så hade jag velat äta med Megan motherfucking Stallion.
Ja, såklart.
Alltså, jag hade dött för att ha en kväll med henne och bara sätta på Hot Girl Summer. Alltså, värsta viben. Jag hade dött för det. Och bara så här, göra mig ännu mer till en bad bitch än vad jag redan är. Alltså,
ja.
100%. Du då, Emma, jag tror jag vet det här svaret.
Jag tror också att du vet. Jag har ju en person som jag alltid har sagt. Och det är Bob Marley.
Mm.
Jag älskar Bob Marley. Alltså han är legend och jag har alltid älskat honom. Jag älskar hans musik, jag älskar hans sätt som han hade att se på livet. Och jag älskar det här klippet. Jag kan inte räkna på hur många gånger jag sett det här klippet där han pratar om att så här, de frågar bara, are you a rich man?
Ja, jag älskar
han
den
säger,
också.
When you say rich, what do you mean?
Alltså du vet, du har delat det här på din Instagram 7 gånger tror jag. Alltså.
Nej men jag älskar det. Have you made a lot of money out of your music? I mean, what is how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? What do you mean rich? What do you mean? You have a lot of possessions, a lot of money in the bank. Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Livet har gjort mig rik liksom. Ja, jag älskar det. Jag hade bara velat sitta och lyssna på honom och när han pratar om hur livet är och allt bara. Alltså bara, ja... Alltid dött för Bob Marley.
Men jag tror att jag hade velat träffa de här på grund av att... Just Lauryn Hill typ, för att jag vet inte vad det är. Men jag drar mig väldigt mycket till människor som har haft... Eller är ledsna.
Mm.
Alltså som har haft typ ett jobbigt liv. Och jag vet inte varför, om det är för att jag typ ska gå in och laga dem. Eller vad det handlar om. Men jag hade tyckt att... Typ, alltså, det är så mycket erfarenhet i det. Men jag vill också kunna förstå.
Exakt. Ja,
och sen
fattar.
Så bara gå in och bara så här... Nu ska jag hela ditt hjärta så att du alltid är lycklig, typ.
Mm.
Okej, Emma. Jag undrar, vad är dina viktigaste egenskaper på din framtida baby daddy?
Det är jättemånga. Hur många får jag välja?
Ja, vad ska vi köra? De tre viktigaste liksom.
Okej, tre viktigaste. Först och främst så ska han vara lojal. Det är jätteviktigt eftersom att jag har haft icke-lojala män innan. Och sen så är det väldigt viktigt att han är en familjeman liksom. Att han är liksom vårdar relationer och familj och liksom sådär. För jag är ju väldigt familjekär. Det är jätteviktigt för mig med familj och relationer. Och sen att han är humble typ.
Mm.
Tror jag är de tre absolut viktigaste.
Mm.
Lojal, humble och familjemänniska liksom.
Det är fint.
Mm. Du då?
Jag säger ju loyalty 100%. Mm. Alltså det finns ingenting annat för mig. För att jag... för mig är det så självklart. För det är aldrig självklart i dagens samhälle typ.
Nej,
det känns som att alla bara bär på olojalitet.
Faktiskt.
Egentligen.
Mm.
Så att loyalty 100%. Alltså det är det jag behöver för att vara down liksom. Men sen så är det också jätteviktigt för mig att känna mig trygg. Och det hör väl ihop lite också egentligen. Men att jag känner att det är stabilt, tryggt och äkta.
Mm.
Sen så har jag inte så mycket mer liksom krav på det sättet. I och med att jag inte vet om jag vill ha barn och så.
Nej. Alltså känner du bara att du inte vet om du kommer bli redo? Eller om du bara känner att det inte är någonting du vill? Eller?
Alltså det är så svårt. Jag har aldrig känt den här känslan. Alltså sen jag var liten har jag aldrig känt så här. Jag vill bli mamma. Det är någonting som jag drömmer om. Som de flesta andra har. Men jag vet inte om det är liksom en omogenhet i mig. Som talar fortfarande liksom. Så att jag inte har fått moderkänslorna. Men jag vet inte om jag vill tillsätta ett barn som jag ska alltså, ge mitt allt till och kunna få tryggt till den här världen.
Nej.
För jag gillar inte hur den ser ut just nu. Och den är väldigt osäker och jag vet inte om jag hade pallat det trycket.
Nej, jag fattar det.
Alltså jag vet ju vilken oro min mamma har levt med liksom, bara man har gått utanför dörren. Och jag vet inte om jag hade pallat känna den känslan. Och det blir ju bara värre och värre. Så att lite så, jag vet inte om jag hade kunnat uppoffra. För att när jag bara har mig själv att tänka på så är jag nöjd liksom.
Nu vill jag inte heller ha barn. Jag ångrar mig.
Nej men det är jättevackert.
Nej men jag fattar ändå vad du, alltså jag hör dig, jag fattar ändå den 100%. Mm.
Men man vet aldrig, alltså när jag kanske blir 28 så kanske jag känner så här och typ har kanske träffat mannen i mitt liv. Mm. I don't know. Alltså hade jag varit 40 år gammal och singel så hade jag mått fett bra ändå.
Ja.
Jag behöver ju inte, alltså jag har aldrig känt den här känslan av att jag vill ha en man. Alltså heller.
Nej.
Jag klarar mig själv.
Men ja, men du är inte helt stängd för det liksom. Det är bara det att du inte känner att så här, jag vill ha barn och det kanske kommer.
Mm. Jag tror att hela den här bilden av samhället är uppbyggt på att du verkligen ska ha en kärnfamilj. Där det är typ så här, antingen blodsrelaterat eller att du ska ha liksom barn, du ska ha en man. Och jag gillar inte den liksom, för att din familj behöver aldrig vara liksom det samhället har byggt upp det till.
Nej.
Man väljer själv vilket som är sin familj. Och jag tror att det är så himla viktigt att förstå innebörden av förutsägbara. Så här ska livet se ut för att du ska ha lyckats. Gillar inte.
Okej hörni, då kör vi den sista frågan för det här avsnittet. Och då lyder den, vilken är den vanligaste missbedömningen Hanna som folk gör om dig?
Alltså den vanligaste tror jag är, alltså jag ser ju väldigt, väldigt hård ut vad jag har fått höra. Och vad folks första uppfattning om mig är att jag har väldigt typ så här mycket pondus, att jag är stenhård typ och att jag kanske inte är, de kanske inte ser mig som så mjuk. Helt enkelt. Medans det bästa jag vet är att prata känslor med de jag älskar. Och alltså mysa. Alltså jag är väldigt, väldigt mjuk på insidan. Det är bara väldigt, väldigt få som får se den delen av mig. För att när de ser den delen av mig så känns det som att de har fått ta del av mig.
Fattar.
Men det är nog den som liksom folk missuppfattar mig av att vara. Även om det är sant också. Alltså I'm stone cold bitch. Alltså jag är det. Men jag är den snällaste människan också. Faktiskt, jag skulle vilja påstå att jag är absolut jättesnäll.
Men det är okej att vara en stone cold bitch till de som förtjänar det. Ja. Alltså så.
Du då?
Alltså jag har ju fått höra många gånger att jag tror inte att jag blir jätte ofta missbedömd. Jag tror mer att det enda jag har fått höra är att folk tror att jag är en bitch och att jag är lite så här dryg och lite översittare typ, och det är verkligen, alltså jag är ju raka motsatsen till det.
Alltså jag fattar inte hur man kan få det.
Nej, jag fattar inte det heller. Det är därför att det blir så här, alltså typ folk som kanske har kommit fram som känner igen en, och så har man liksom pratat lite med dem och så har man typ bara, åh gud, du är ju jättesnäll. Jag bara, ja, varför skulle jag inte vara det? Bara, jag trodde du skulle vara så här dryg och lite, alltså du vet, översittare typ. Och det gör mig lite ledsen, för att jag tycker inte alls att det är den bilden jag ger ut eller vill. Nej. Att folk ska liksom se mig som heller.
Alltså du gör verkligen inte det. Jag tycker, nej, att alltså, typ, sen du har visats på tv och på sociala medier och allt det här, det är så här, den bilden jag hade fått av dig var att du var komiker, tror jag. Jag tror det, jo. Jag tror det. Jag hade typ, ja, men som att du bara är rolig, för du drar så sjuka jävla liksom grejer och är så här, jag bara, stand up, hej, här kommer vi. Alltså,
jag dör.
Det hade jag nog sett fram om inte jag kände dig.
Nej, jag fattar inte hur man kan få den, för jag är ju väldigt pratglad och trevlig, och jag skulle nog säga till och med att jag är lite konstig. Ja, men faktiskt. Alltså jag är ju så här, jag är ju inte den blyga typen eller den dryga typen liksom. Alltså verkligen inte, långt ifrån.
Ja.
Jag är den som babblar på. Alltså har vi inte pratat, det första jag kan fråga dig är så här, tror du på aliens?
Ja.
Alltså det är så här, jag vet inte. Men det är det jag har fått höra de gångerna där folk har bara, oj, jag trodde det här. Men annars så tror jag inte att jag blir så här vid första intryck jätteofta missbedömd.
Nej.
Faktiskt.
Den är ganska rättvis, din bild liksom. Mm.
Det enda jag kan känna att folk har missbedömt mig från, det är utifrån när jag var med i Ex on the Beach. Att folk fick en väldigt fel bild av mig där på grund av att det jags väldigt mycket till höger och vänster.
Mm.
Det har jag ändå fått dras lite med. Men sen skiter vi, för det är folk som inte känner mig också. Folk får tycka vad de vill, känner jag.
Ja, I don't give a shit. Gilla mig, hata mig, älska mig.
Ja.
I will love you all. Ja. Even if you hate me or love me.
Det är bara kärlek.
Ja, alltså jag har verkligen kommit fram till det här att, vet du vad, jag skulle aldrig sitta och ha tid att hata på någon.
Nej.
Alltså hatar du mig så älskar jag dig ändå. Jag skiter i.
Nej, helt rätt. Det är så det ska vara.
Ja. Det var alla frågor, mina vänner. Och hoppas ni missförstår oss rätt.
Ja.
I det här och kan känna det här djupet som vi fick dela med oss lite av, och att ni kan relatera. Det hade varit kul.
Och hoppas att ni fick lära känna oss lite bättre efter det här avsnittet. Så hörs vi nästa torsdag. Glöm inte gå in och prenumerera på podden. Lämna jättegärna en kommentar. Vi har även en podd Instagram som heter Missförstå mig rätt podden. Jag har en Instagram, jag heter Emma Linnea Hellström.
Och jag heter Hanna Klosterman.
Hubbele, hubbele.
Just det! Hallå!
Okej, på tre. 1, 2, 3.
Hubbele, hubbele! Mycket saker som bara fucked up i mitt liv. Oavsett vad som än händer, hon är alltid där bredvid. Mannen, hon är min rider. Yeah, jag ger dig all my love. Baby, vi är oslagbara. Podplay.